Välkommen till Work-in-podden. Podden där jag utforskar hälsa från olika perspektiv. Både tillsammans med intressanta gäster och i solavsnitt som idag. Jag som driver podden heter Gabriella Picano och har företaget Work-in som är en digital hälsostudio för kvinnor. Jag har jobbat med träning och hälsa i över 10 år nu och slutar aldrig fascineras av all kunskap som finns, alla myter som finns och allt nytt som finns att lära. Och jag älskar själv att utvecklas och att utveckla andra. Och jag är tacksam att du är här och lyssnar. Idag har jag lite olika saker som jag vill prata om, som jag har tänkt på länge och som jag gör med mycket kring hälsa, reflekterar och analyserar. Och jag har ju min Instagram där jag brukar dela med mig av mina tankar. Men jag tycker om podden för att det är mycket längre. Instagram räcker inte till för mina tankar, även om jag skriver ganska långa inlägg ibland. Men det blir liksom lite paketerat, det blir svårt ibland att få fram det man verkligen tänker och känner. Så därför tycker jag att podden är ett bättre format för det. Och för dig som är ny till podden, som kanske har börjat lyssna nu, jag har precis släppt den andra säsongen, så kan jag berätta lite mer om vem jag är och hur jag hamnade här och lite om min bakgrund. Idag så driver jag en digital hälsostudio som heter Work-in. Namnet föddes från att jag hade jobbat väldigt länge med workout. Och i mitt jobb som bland annat instruktör och personlig tränare så har jag alltid tagit in de här lite djupare aspekterna av hälsan. Alltså mer mindfulness, eftertänksamhet, reflektion. Jag har inte alltid varit fokuserad på att jobba bara med kroppen, även de perioder som jag har gjort det, så har jag alltid haft ett intresse för hur allt hänger ihop och en stark övertygelse om att allting hänger ihop. Och med åren så har jag också lärt mig mer om hur allting hänger ihop. Och eftersom jag jobbar mycket med livsstilsförändring så tycker jag också att Work-in passar som namn, eftersom all förändring vi gör måste komma inifrån. Om det inte är förankrat i ett varför, om jag till exempel vill, även om jag har ett fysiskt mål att jag vill bli snabbare på att springa eller jag kanske vill gå ner i vikt, så är det svårt att nå det om det bara är fysiska enligt mig, för att det behöver vara förankrat i ett lite djupare varför för att du ska hitta den motivationen och den disciplinen du behöver för att göra förändringen. Och min bakgrund är ju som personlig tränare, yogalärare, instruktör och jag har jobbat heltid med träning och hälsa i lite drygt 10 år. Och idag, eller de senaste åren, så har jag nischat in mig på kvinnor och jag jobbar lite mer holistiskt nu med att coacha kvinnor till bättre hälsa. Många av de kvinnor jag träffar har olika hormonella obalanser. Många har känt att de har kämpat länge med sina besvär och kanske inte riktigt fått hjälp ifrån vården eller inte vetat heller hur de ska gå tillväga. Och jag känner så starkt för att göra det jag gör och hjälpa de kvinnorna jag hjälper, just för att den här frustrationen när man inte riktigt vet vad man ska göra och även stöttningen man kan behöva från någon. Det är svårt idag att navigera kring alla hälsoråd som finns. Och jag tycker att det är bra att det finns mycket information idag. Det är lätt att hitta böcker, vi hittar saker på nätet, vi hittar saker i sociala medier och även artiklar, forskning. Allting är väldigt tillgängligt. Men det gör ju också att vi får lite för mycket av allt ibland och vi kanske inte kan sålla. Så dels kan vi inte sålla vad som är sant eller vad som är bra eller inte bra. Vad som faktiskt är effektivt och fungerar på riktigt. Eller vad som är bara artiklar som ska sälja klipp eller klick. Ja, det är kanske inte så många som säljer fysiska tidningar idag. Men ni vet, sådana här klickartiklar och sånt som man hittar på Expressen och Aftonbladet. Då är det ofta snabba tips och snabba lösningar. Det är lite det jag vill gå in och prata om idag. Jag kommer komma till det lite senare, det här med snabba lösningar. Men jag ska hålla mig till tråden. Nej, men det är svårt att navigera. Just för att också när det kommer till hälsa så är det inte alltid så svart eller vitt. För att en sak som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Och jag har blivit mer och mer så med åren att jag inte, när folk säger, ja men står du bakom någon kostrekommendation eller har du några principer kring hur du tänker? Och det är klart att jag har mina principer kring vad som jag vet är mer hälsosamt eller mindre hälsosamt. Som att vi alla mår bra av att äta mindre socker, röra på oss, dricka mycket vatten, dricka mindre alkohol. Sådana generella saker som jag tror på. Men sen har jag sett så mycket olika variationer. Jag har sett kvinnor som har läkt sin kropp med hjälp av vegansk mat, plockat bort kött och mått bättre. Och jag har sett kvinnor som har läkt sina kroppar med carnivore, så de har i princip plockat bort allt utom kött. Och därför har jag så stor respekt för att vi behöver hitta generella riktlinjer att förhålla oss till i våra egna liv. Det vill säga att ta hjälp, ta kunskap, ta stöd, hitta personer som guidar oss. Men också hitta den här inre kontakten och verkligen lära känna sin kropp och vad den mår bra av. Och det tror jag alla innerst inne faktiskt kan känna. För det är lätt att tänka, ah, nej men jag mår inte bra av träning. Jag mår bra av att ligga på soffan och titta på tv och äta godis. Men jag tror inte att det är så många som känner så kanske i det långa loppet. Och där är det bra att vi kanske inte heller lyssnar för mycket till andra. Utan känner in, men hur känns det när jag äter den här maten? Hur reagerar min kropp? Oavsett nu vad det finns för råd från tidningar, från Livsmedelsverket. Att ha så pass mycket kontakt med sig själv. Men sen kan vi såklart behöva hjälp också att veta vad som passar. Vi kan behöva testa olika saker. Vi kan behöva experimentera. Och komma ihåg att olika saker kan fungera för oss också i olika perioder. Eftersom jag coachar kvinnor i alla åldrar, men framförallt från 40 år och uppåt, så händer det också väldigt mycket med våra kroppar under livet. Så kanske någonting som funkade bra när man var 25 kanske inte kommer funka lika bra när man är 55. Och då behöver man också vara beredd att anpassa och ändra sina strategier. Men jag ska gå tillbaka till det jag sa att jag skulle börja prata om, det vill säga berätta lite mer om mig själv. Och jag tänkte framförallt berätta om hur jag kom in på den här banan. Och egentligen hur jag började, jag ska inte börja allt för långt bak, men jag började jobba, jag alltid haft ett stort intresse för träning, hälsa och ägnat mig åt det. Och också en väldigt stor nyfikenhet på allt, men framförallt på kroppen, på hur den fungerar, på hälsa, på olika metoder. Jag tyckte att det har varit väldigt fascinerande. Och tidigt så började jag jobba som personlig tränare, gruppträningsinstruktör. Och då var det väldigt mycket i den fysiska världen. Men jag märkte redan då också på de klienter jag mötte. För även då om jag inte var nischad på just kvinnohälsa så hade jag redan från början kanske 95% kvinnliga klienter. Och det kanske är också för att man själv är kvinna. Man söker sig mer till en kvinnlig coach. Men jag insåg också tidigt, och det visste jag även från erfarenhet av min egen kropp, att kvinnokroppen är ganska komplex. Det är mycket som händer genom livet. De som jag coachade har ju gått igenom, det kan vara innan graviditet, under graviditet, efter graviditet, för klimakteriet, klimakteriet, efter klimakteriet, puberteten för den del, några yngre klienter jag haft. Så det finns ju mycket som sker under livet. Och vi behöver ta hänsyn till alla de här olika sakerna och olika hormonella svängningarna som vi har. Och när jag var lite yngre tyckte jag att det var väldigt jobbigt att det var så komplex med kvinnokroppen, mycket olika besvär och saker som är kämpiga. Men med åren har jag mer ändrat inställning till att se det som en styrka. Och Varför jag blev mer och mer intresserad, det började med mina egna problem, som det så ofta gör. Så att jag var redan inne i branschen, jag jobbade med mycket kvinnor, men jag upplevde också min egen kropp. Jag upplevde hormonella obalanser redan innan jag visste att det var hormonella obalanser. För redan väldigt tidigt så hade jag mycket problem med mensvärk. Jag hade jätteont varje gång jag fick mens. Jag svimmade ibland, jag kräktes. Det var väldigt, väldigt kämpigt. Och tänkte att, aha, vad jobbigt. Är det så här det ska vara nu varje månad? Men jag sökte också hjälp inom vården. Och så fick jag tips så att jag skulle ta en Ipren varje månad. Så att när jag började få mensvärk eller när jag visste att jag skulle få mens, så skulle jag ta en Ipren då. Och det skulle hjälpa. Och redan då var jag ganska kritisk slash nyfiken. Så tänkte jag att, ja men vad konstigt att, ska jag ta det då resten av livet? Eller vad konstigt att jag ville gå till botten. Jag ville förstå varför jag fick så ont. För jag visste att det var ganska vanligt att ha det. Men jag visste också att det fanns många som inte hade det. Men det kändes som att det svaret jag fick var liksom, nej men det här får man acceptera och så. Ja, det är så liksom. Men så tänkte jag att jag var också ganska envis redan då och tänkte att nej men jag härdar ut. Jag tog väl Lonipren när det verkligen var panik, men annars så försökte jag stå ut. Och sen så, det kunde vara någon bättre, någon sämre månad, men det fanns ändå där. Det var som att jag aldrig mådde helt bra. Sen så lite senare när jag var kanske runt 20, då började jag få väldigt mycket problem med akne. Så jag fick finnar framförallt i ansiktet och jag hade haft perfekt hy hela, alltså hela min uppväxt, när alla andra hade så här problem i tonåren, då hade jag perfekt hy. Men sen kom jag som en late bloomer och fick problem då i 20-årsåldern. Och det var såklart jättejobbigt. Det är jobbigt för det estetiska, man vill känna sig fin. Jag visade mig inte utan smink på flera år, vilket var väldigt jobbigt för jag aldrig varit en person som sminkar mig speciellt mycket, och speciellt då eftersom jag tränade så mycket och ja, svettades flera gånger om dagen, så är det inte jättekul att behöva gå runt och sminka sig. Men också att jag kände att det här beror ju på någonting. Förutom då hur det ser ut så finns det ju en orsak till det här. Det känns som att det är någonting i min kropp som inte är helt i balans. Och jag testade allt. Alltså säg någonting för huden du kan testa, och jag har testat det. För jag tror det började med att jag fick antibiotika. Sen fick jag olika typer av receptfria läkemedel. Och jag fick receptbelagda läkemedel, alltså olika krämer man skulle smörja på. Och det var väl saker som funkade i en period. Antibiotika funkade medan jag tog det. Sen så slutade jag och då kom det tillbaka. De olika krämerna, jag testade olika ansiktsbehandlingar, jag testade olika naturliga saker som skulle funka. Jag provade att inte äta vissa saker, men det var liksom ingenting som hjälpte. Sen gick det lite i vågor under åren. Det kunde vara en period när det var bättre, det kunde vara en period när det var sämre. Jag kunde inte riktigt heller se något samband. Och det var väldigt frustrerande. Sen så, det här höll på fram och tillbaka i 10 års tid. Sen ju mer jag började läsa på om hormoner, hormonella obalanser, desto mer började jag förstå också att det här, att det fanns en orsak. Det var inte bara slumpen att jag hade fått den här aknen i ansiktet. Och med det så tänkte jag också att det fanns en lösning. Och samma sak, de klienter som jag hade, hade också olika hormonella obalanser. Alla hade inte akne, men det fanns flera olika saker och symptom som jag förstod. Okej, det här är någonting som har att göra med våra kvinnliga hormoner eller våra hormonella obalanser. Och blev väldigt intresserad och läste på och utbildade mig väldigt mycket för att förstå. För jag kan acceptera saker när jag förstår dem. Om någon säger så här, det här är kroniskt, det kommer aldrig gå bort, det kommer vara så här på grund av det här. Okej, fine, jag kan acceptera det. Men det är svårt när det är något som jag inte alltid har haft och som jag ser går lite fram och tillbaka och som jag läser om kan ha olika kopplingar. Kanske med maten, kanske med stress, kanske med träning. Och försöka lägga det pusslet. Så det försökte jag med under många år. Och jag tror att det var när jag kom i kontakt med funktionsmedicin, med en funktionsmedicinsk läkare som då tittade på med ett helt nytt perspektiv, som verkligen var då jag fick svara på en mängd frågor, och de började liksom fråga, det började med hur mådde din mamma när du låg i magen? Och då kände jag, okej, det här är min, vi pratar samma språk, för jag vill också gå historiskt, jag vill se, jag vill förstå roten, grundorsaken. Och så tänkte jag att, ja men jag som är jättehälsosam, jag tränar bra, men jag är också bra på att återhämta mig, jag sover jättebra, jag äter inte mycket socker, jag dricker inte mycket alkohol, jag tar verkligen hand om mig, hur kan jag då ha de här hormonella obalanserna också när det kommer till huden och till akne? Då läser man på, kan det vara mycket, ja, man äter mycket choklad eller chips, och jag åt ju inte sånt och tänkte att varför är det så? Jag röker inte, ja, ingenting som man tänker skulle påverka. Men så fick jag då testa ännu mer strikt med kosten och utesluta olika saker som kan då vara allergener eller vad man ska säga, som kan vara inflammatoriska. Och jag har celiaki, så jag hade inte ätit gluten på 25 år, så jag visste att det inte var det. Jag tog bort mejeri en period, testade det. Jag tog bort nötter och frön. Jag tog bort majs. Jag tog bort ägg. Jag åt allting ekologiskt. Det var ett helt protokoll, och just det här testa saker i olika perioder också för att se. Jag kunde inte riktigt se. Jag försökte liksom intyga mig om det kanske är lite bättre. Men man vet ju när man ser en stor skillnad. Har man haft, du vet säkert om du har haft något besvär länge, om det är någon smärta eller någon hudåkomma. Man ser och känner när det blir skillnad på riktigt. Det är inte så att man ska behöva övertyga sig själv. Men sen var det någonting som hade kommit upp, som jag hade sett i artiklar, men jag hade väl lite kanske blundat med det ögat. Och som den här läkaren då nämnde att, ja, koffein, ja, dricker du kaffe? Ja, men alltså snälla, kaffe är min enda last. Tänkte, det kan väl ändå inte, alltså låt mig ändå ha kvar mitt kaffe, snälla. Det är det enda jag har att se fram emot på morgonen. Nej, men det var, och så blev jag också triggad. Hon sa, ja, men det där är som en snuttefilt. Jag tänkte, det är ingen snuttefilt. Typ, jag är inte beroende, jag kan sluta när jag vill. Och jag älskar verkligen kaffe, alltså förutom kicken. Jag älskar smaken av kaffe, jag har druckit kaffe i många år. Men jag drack inga extrema mängder kaffe, så jag tänkte inte att det kunde spela så stor roll. Men jag hade läst på väldigt mycket om kaffe, eller om koffein och påverkan på kvinnliga hormoner. Och att generellt är kvinnor mer känsliga för stress än män. Och koffein är ju en form av stress på kroppen, men den är inte farlig, och jättemånga människor kan ju bryta ner koffein utan problem. Men tydligen inte jag. Utan, för jag hade läst på just också om fertilitet och koffein. Och själv haft klienter som hade försökt bli gravida, slutat med kaffe och blivit gravida efter att ha försökt i flera år. Så jag förstod att det fanns någon koppling här, men jag ville bara inte tro att det skulle vara så för min del. Men ni vet, man är desperat, har testat allt, man är ju beredd att testa vad som helst. Hade hon sagt att hugga av dig handen så kommer din akne försvinna, då hade jag kanske gjort det. För att man har kommit till den punkten när man så gärna vill att det ska bli bra. Så jag tänkte, fine, jag testar. Slutade dricka kaffe. Värsta 3 dagarna i mitt liv, aldrig haft sån fruktansvärd huvudvärk. Så ja, jag var väl lite beroende. Men jag tänkte bara, ja, jag vet varför jag gör det här. Tog mig igenom de dagarna. Sen var det ganska lugnt. Det var att komma över den där värsta perioden i början. Och det tog kanske 4-5 veckor. Och jag såg verkligen skillnad. Min hud i ansiktet började bättra sig. Jag hade ingen mensvärk. Mensvärk som jag haft till och från i 15 års tid. Helt borta. Och jag tänkte att det kändes för bra för att vara sant. Men det gav mig ju en enorm motivation att fortsätta. Och min akne läkte sig helt från det. Och min mensvärk helt borta. Så i mitt fall så förstod jag verkligen att det gjorde skillnad. Och det gjorde mig, 1, jätteglad att jag hade hittat orsaken. 2, jätteledsen att orsaken var koffein. 3, ännu mer motiverad och driven att förstå de här hormonella kopplingarna djupare, att hjälpa de kvinnor som jag hade, även som hade andra problem, just att se, vad som kan påverka våra kroppar, hitta de här generella sakerna, men sen också ha den här öppenheten för att vi är individuella. Det finns de som kan dricka jättemycket kaffe och inte alls påverkas, inte får några hormonella rubbningar, och precis som att någon annan kanske är mer känslig för socker, någon annan kommer vara känslig för gluten. Det finns olika saker kommer påverka oss olika. Men jag var tacksam och vet att den där inre rösten som jag hade haft hela tiden, att det fanns en grundorsak, att det fanns någonting som var i obalans i min kropp och att jag också hade lyckats läka det. Det var jag så enormt tacksam för. Och det har bara stärkt min tro att kroppen vill läka sig själv hela tiden. Kroppen vill må bra, kroppen vill vara i balans. Det är vi som skapar förutsättningarna för den. Så vi behöver ge den förutsättningarna för att läka. Och där behöver vi ju ofta kunskapen. Det är ju inte alltid att vi vet vad som är bra. Vi kan ju göra saker som vi tror är jättebra för kroppen, men som inte är det. Och då är det inte såklart så lätt att veta. Men just det här att känna att man har den makten. Och sen har jag också testat. För jag kan dricka koffeinfritt kaffe, det går bra. Jag kan dricka någon kaffe, kanske en kaffe på en månad. Men jag har testat någon månad när jag har fallit dit och druckit kaffe kanske 5-6 gånger. Och då är det som ett brev på posten, börjar det komma pinnar och jag får också tillbaka mensvärken. Så sen jag slutade för, ja det är nästan 4 år sedan, så vet jag någon månad när jag visste att jag hade varit i Italien också, där lite svårt att hålla sig undan kaffe. Även om de är otroligt bra på koffeinfritt kaffe. Men jag hade i alla fall druckit mycket kaffe. Och jag hade sån fruktansvärd mensvärk den månaden. För första gången på flera år som påminde mig. Men det är ändå, det var jobbigt, men det var ändå ett kvitto att veta. Okej, du kan dricka det här, men då vet du konsekvenserna av det. Så den långa bakgrunden för att leda mig in på varför då mitt intresse ökade. Varför jag ville rikta in mig ännu mer på kvinnor. Dels för att förstå mig själv, men också när jag hade fått den kunskapen kunna hjälpa kvinnor ännu bättre. Och jag vill verkligen säga till dig som kanske kämpar med någonting just nu där du känner att du inte har fått hjälp. Ge inte upp, för det finns hjälp att få. Det finns mycket, det kommer mer och mer nu inom kvinnohälsa, tack och lov. Många duktiga personer som kan guida rätt. Och förståelsen för att vi är komplexa, men det är också en kraft vi har. Och hur vi också då kan anpassa. Jag lärde mig väldigt mycket till exempel om menscykeln. Så jag började anpassa själv mitt liv, tänkte jag säga, efter menscykeln. I den mån det gick, framförallt min träning. Och hjälpte också en del klienter med det. Och vilka effekter jag såg att det hade. Just för att jag var väldigt, jag tänkte nog att jag var väldigt mycket i kontakt med mig själv och med min kropp innan. Och det var jag väl till viss del, att duktig på att känna in och veta att jag behöver det här. Eller jag behöver mer eller mindre av det här. Men jag kunde planera kanske min träning utifrån. Så här många pass kommer få plats i schemat. Det är de här dagarna. Och så kör vi på lite samma hela tiden. Och så blev jag då frustrerad av att vissa dagar kände jag mig jättestark. Allt kändes jättebra. Andra dagar blev jag anfådd av att gå upp för en trappa. Och lyfta upp en 3 kilos vikt. Och kände att hela kroppen darrade. Och det var för att jag förstod också kraften i menscykeln. Vad som händer rent hormonellt. Hur du kan använda den för träningen. Hur du kan anpassa kosten för att få ut mer. Och det är en helt egen podd i sig. Men just det här att se fördelarna. För då behöver man inte heller den kanske veckan i månaden. När man känner sig lite mer nere. Hormonerna har dippat och man känner att man är helt ledsen utan anledning. Då kanske det inte är då man ska prestera som mest. Och sen istället när man känner sig på topp. Man har kraft och energi. Alla hormoner pikar, ja, men då kanske man kan klämma in hur mycket som helst i schemat. Man kan träna varje dag, man kan ha ett helt annat tempo. Och det här cykliska sättet att leva, det passar mig väldigt bra. För jag tycker om när det är dynamiskt och inte livet ser likadant ut hela tiden. Och kroppen mår också så mycket bättre av det. Jag upplevde också de klienter jag hjälpte anpassa träningen fick också minskade, någon som hade problem med mensvärk fick minskade problem efter att hon anpassade mer. Någon annan som hade väldigt mycket problem med PMS, med var tvungen att medicinera för att hon kände sig arg. Hon kunde sluta med sin medicin tack vare att hon anpassade sin träning. Så att det finns väldigt mycket man kan göra. Och om du söker hjälp av den traditionella vården och bara får tips på saker som ska dämpa dina symptom, ge inte upp då, för att i många fall så finns det, om vi pratar hormonella obalanser och de här, ja, jag vet inte om man kan kalla dem klassiska kvinnoproblem, men ja, de är väldigt vanliga och det finns ofta saker vi kan göra med våran livsstil, med sättet vi rör oss på, med vad vi äter, med hur vi andas. Det finns väldigt mycket som vi kan göra. Jag fick till exempel p-piller, det brukar vara svaret på alla problem om man är kvinna och söker vård, har jag märkt. Och det fick jag flera gånger som rekommendation för min akne då. Men när jag läste på både på internet och även biverkningar och så förstod jag att det trycker ner symptomen och problemen under en tid, men ofta att de sen kommer tillbaka. Och jag var ju livrädd för att det skulle bli värre. Och jag läste många som vittnade om att de hade fått p-piller för sin akne och den hade blivit bra och sen hade den blivit ännu värre när de sen slutade. Men det finns någon som kan äta p-piller och må jättebra av det och inte få tillbaka. Så att kom ihåg också att du är unik. Det som du tror på kommer förmodligen vara rätt för dig. Så att det är balansen där i att hitta rekommendationer. Men försök att inte gå emot den där magkänslan som säger dig någonting. Den vet oftast bäst. En liten paus här för att tipsa om mina kommande retreats som sker framöver. Ett är ganska nära inpå. Jag kommer följa med min vän och branschkollega Caroline Norbeli på hennes retreat till Deja, Mallorca. Den 22 till 25 maj, och jag hörde precis igår att vi har 2 platser kvar nu. Det kommer vara 3 underbara dagar som vi kommer vandra. Jag kommer hålla i yogan. Vi kommer ha massa härlig tid att återhämta oss och äta näringsrik mat som är lagad av en egen kock. Så på carolinnorbeli.com, jag kommer lägga ut länken också, där har du lite mer detaljerad info. Men som sagt, längtar du efter en kort liten break där du bara får en paus, ladda upp energi inför våren och sommaren, då ska du följa med oss till Deja i maj. Sen vill jag lyfta ett retreat som jag anordnar med min syster i oktober till fantastiska Sicilien, Taormina. Vi har slagit ihop våra erfarenheter, min inom träning och hälsa och hennes inom som guide inom resebranschen. Och vi kommer att, och dessutom är Italien också ett av våra hemländer, så att det ligger oss så varmt om hjärtat. Taormina är en unik plats, så vi kommer att, det är ett retreat bara för kvinnor som är för alla sinnen. Så vi kommer både ha rörelse i form av vandring, yoga, utflykter. Vi kommer att ha tid för reflektion, meditation. Vi kommer göra utflykter, besöka vingård, besöka all vacker natur och alla omgivningar, äta fantastisk italiensk mat och dricka goda italienska viner och bara ha tid att insupa livskvalitet och göra oss starka inför den kommande hösten. För det här är då den 17 till 22 oktober. Begränsat antal platser, så hör av dig via mail om du vill boka in en plats. Och all info finns på min hemsida workinstudios.com, och jag kommer också länka i avsnittet. Nu tillbaka till dagens avsnitt. Så det var min bakgrund, det som ledde mig in på det jag gör idag. Så man kan säga starkt intresse blandat med frustration och mina egna utmaningar. Men som ofta när vi ser tillbaka så är vi tacksamma för De utmanande resorna som lär oss väldigt mycket och som någonstans leder oss in på den vägen som vi ska. Och apropå det som jag nämnde lite om att saker ska gå så fort. Jag är väldigt trött på den här, kan man kalla det trenden, att saker ska gå så fort. Det gjorde ju inte min resa, det tog ju mig 10 år att komma till bukt med mina problem. Det hade gärna fått gå lite fortare än så. Men det jag menar är de här quick fix, att vi... Många idag kanske vet när vi ser de här rubrikerna, typ få platt mage på 5 dagar eller 4 veckor, banandieten går ner 10 kilo. Vi vet att det inte funkar och de flesta är överens om att snabba resultat ofta inte är hållbara, så långt är vi med. Men ändå känner jag att vi ofta faller dit för att vi vill att saker ska gå fort. Jag kan också vara så, vi har en otålighet i att saker ska gå fort. Och det som vi delar med oss av kanske också är så här fort gjorde jag det här, den här, om vi tittar på hälsa till exempel. Jag gick ner de här kilorna eller jag gjorde den här förändringen. För 3 månader sedan hade jag ingenting av det här och nu har jag skapat allt det här. Och självklart kan det finnas en fascination i det att saker kan gå fort. Men det vore ju kul om man delade med sig av en längre process. Mer för att förstå, för att vara realistisk. För de flesta människor så går inte en livsstilsförändring fort. Om vi pratar hållbara livsstilsförändringar och där vi kanske måste förändra mönster och beteenden som vi har haft i 10, 20, 30 år. Men om vi då börjar en resa som ibland när jag börjar med nya klienter och som kanske efter 2-3 veckor förväntar man sig resultat och man har ställt sig på vågen och de där kilorna man hade gått ner, det har inte hänt någonting. Och det är för att den förväntansbilden stämmer inte riktigt överens med verkligheten, att det kan inte gå så fort för kroppen och för hjärnan framförallt och vårt medvetande och vårt undermedvetna att anpassa sig och göra förändringar. Och då är det som att vi blir lite besvikna. Och samma sak med, man kan jämföra även när det kommer till företag. Ja, det här företaget omsatte si och så mycket på den tiden. Över en natt sålde jag så här mycket. Jag gick från 0 till 100 på 3 månader eller på 3 veckor eller på 6 månader. Ofta premieras att saker sker så fort. Och jag förstår att om man delar med sig av sådana saker så är det såklart för att man är stolt över det och man vill visa upp det. Och det ska man vara. Jag säger inte att man inte ska vara det. Jag eftersöker bara lite mer nyanserat perspektiv. För jag tror vi lätt fastnar i då att vi jämför oss. Jag gör det. Jag kan bli otålig och känna att vissa saker borde gå fortare, borde hända fortare. Och sen om jag då ser att det händer ju fort för alla andra. Ni vet, alla de där. Så är det lätt att tänka att nej, men det, jag kanske gör något fel. Eller jag kanske borde göra på något annat sätt. Och det är mycket i världen idag som går fort. Allt går fortare känns det som. Och allt ska vara så effektivt, produktivt. Vi har ingen tid att vänta. Allt ska bara optimeras, effektiviseras. Jag har svårt för det. Och jag vet att det är kontroversiellt och vill jag leva lite långsammare. Men det här att jag har övat mig på, det gör inget om någon står framför dig till vänster i rulltrappan. Det gör inget om någon går lite långsamt. Det gör inget om det skulle bli något fel på bussen så att den stannar. Du måste ta nästa. Och det här är jag övat på 2 sätt. Jag har övat på det framförallt genom att skapa mer marginaler för mig själv. För jag är världens tidsoptimist och alltid varit i sista sekund. Och varför blir jag då stressad av att en stackars människa går långsamt? Jo, men det är för att jag själv är sen. Så det ligger ju hos mig egentligen. Och sen har jag också övat på mitt mindset. På att tänka att varför måste jag gå snabbt? Varför måste jag vara effektiv? Är det bättre om jag hinner så mycket som möjligt? Det är klart vi kan ha dagar när vi har kanske klämt in mycket i vårt schema och vissa saker behöver flyta på. Men vill jag ha ett sånt schema där allting måste vara tajmat och om allting inte perfekt stämmer in, då brakar allt ihop, jag blir stressad. Jag vill inte ha det så i mitt liv. Jag vill ha det här utrymmet för att jag hade lite tid att stanna upp. Jag kunde pausa och ta in det som hände omkring mig. Jag hade tid att stanna och hjälpa en tant som skulle fråga om vägen. Men också bara för min egen skull att känna att det måste inte gå så himla fort. Jag kanske inte hinner lika många saker då. Men jag gör mer kvalitativa saker. Jag hinner uppleva saker. Och framförallt kommer jag inte bränna ut mig lika lätt. Jag kommer inte trötta ut min hjärna hela tiden. Jag kommer inte känna den här pressen att saker måste gå fort. Och jag kommer då inte heller när saker är stilla känna mig stressad att någonting måste ske. För det ser jag väldigt mycket idag och speciellt ner i yngre åldrar. Att vi har svårt att vara i stillhet. Vi har svårt att vara stilla. Vi har svårt att bara sluta ögonen. Jag kan se det ibland på mina klasser jag håller. Det är så obekvämt att vara i stillhet. För vi har nästan inte det idag. Vi har intryck hela tiden och vi vänjer oss vid det. Det blir verkligen en snuttefilt. Men jag tror inte att det är bra för oss. Och all forskning visar ju att det inte heller är det med konstanta intryck hela tiden. Så skulle vi kunna kanske dela med oss mer av saker som tar tid, av processer. Att visa att jag har uppnått allt det här, men vägen dit såg ut så här. Vägen dit var full av toppar och dalar. Och jag kan själv tänka ibland när jag delar med mig på Instagram. Mitt Instagram är som ett skyltfönster för mitt företag där jag väldigt strategiskt lägger ut olika saker. Det kan finnas glimtar av mitt privatliv, för mitt liv och min business går väldigt mycket ihop. Men det är ju en viss bild. Det är inte så att jag, eftersom jag inte delar med mig av exakt allt som händer, så delar jag inte med mig av när det är kämpigt eller när jag sitter och gråter eller när jag har motgångar. Och det är klart jag kanske skulle måla upp en mer ärlig bild, men jag ser det mer som ett inspirationskonto, som reklam för mina tjänster, och det är en väg jag har valt. Samtidigt som jag inspirerar, men jag pratar inte bara om Instagram nu, men generellt så inspireras jag av personer som delar med sig av både det som är lätt och det som är svårt. Så det är något jag funderar på, hur kan jag vara ännu mer autentisk i det, men fortfarande kanske ha en då strategi för mitt företag. Men det är någonting som jag bollar med mig själv. Men ja, den här hälsoresan jag delade nu är ett exempel på att nej, saker är inte alltid lätta, går inte alltid bra, utan vägen är oftast krokig. Så ofta är det vi behöver öva, kanske vår uthållighet, vårt tålamod, våran drivkraft i att sortera fram vad är verkligen viktigt, vad ska jag satsa allt på, vad behöver jag kanske inte satsa allt på. Och lite hitta den förståelsen ju mer vi lär känna oss själva. Men jag tror också det här med 5 snabba tips här och där, och jag har också använt mig mycket av det just för att det är bra kommunikationsstrategier, listor, punkter. Vi vill paketera saker så att de är lätta för folk att ta till sig. Och det är klart att om någon frågar mig om mellanmål, ja, men jag kan ge 3 snabba tips på mellanmål. Eller jag kan ge 3 tips på en övning du kan göra när du har suttit för länge vid datorn för att mjuka upp ryggen. Men då pratar vi långsiktighet, som jag tycker om att prata, så då kanske det inte är 5 snabba tips eller 3 snabba tips. Då är det andra saker som vi fokuserar på. För många längtar efter att leva ett långsammare liv. Jag hör det bland de jag coachar. Jag känner det själv. Och jag tror att vi inte behöver tänka så mycket att världen ser ut si eller världen snurrar snabbt. För vi skapar vår egen värld. Och jag tror det är så viktigt att komma ihåg det. För vi kan skapa en gräns mellan oss själva och världen utanför. Vi kan delta i den, vi kan känna in den, vi kan vara empatiska, men vi kan samtidigt ha en stark gräns och bestämma och sätta upp riktlinjer för hur vill jag ha det? Vad är viktigt för mig och vad får mig att må bra? Så ta dig en liten stund när du har tid. Fundera på de frågorna och fundera på vad kommer verkligen från hur du vill leva och vad kommer från hur du påverkas utifrån. Och bara fundera kring det. Jag funderar kring sådana saker hela tiden. Och ju mer vi funderar, desto fler svar får vi. Och så kommer vi lite närmare oss själva. Tack för att du har lyssnat. Jag önskar dig fortsatt lycka till vart du än är på din resa.